Det är 144 000 på Sions berg. Jag har tagit upp det tidigare undervisning, bland annat i serien Jesu tillkommelse som finns, eller Jesu återkomst. Jag nämnde också något om det här i en annan undervisning. Ni vet, på internet där kan man få höra både ett och annat eller läsa. Och det här har inte vi läst, för vi går inte in på sådana hemsidor. Men det var någon bloggare som hade påstått att vi tror som Jehovas vittnen. Det är inte sant förstås. Jag vet inte om det är missförstånd eller om det är något annat. Men det kvittar. Nu ändå vill jag ta upp de 144 000 och också ta upp kanske en liten annan vinkling som jag inte har tagit upp förut. De 144 000 i Uppenbarelseboken 7, de märks ju med sigill. Och det är ju här, jag hade ingen aning om vad Janne skulle undervisa. Han pratade om att han skulle undervisa om jobb, så han tog mig innan. För några dagar sedan, eller för några veckor sedan. Det blev inte det. Så att han har redan nämnt det här lite med vindarna och hästarna. För det är ju det som står om här i början på kapitlet. Och den gröna hästen, som man då kan undra, är de lössläppta, de här? Nej, det är nog inte det här än som vi ser. Men vi ser ju en början. Och vi ser att den gröna hästen, den galopperar i vissa länder just nu. Islam, ja, det är ju islamism, de här ismerna, de olika hästarna eller vindarna, andekrafter som det ju är. Jag har en egen tolkning där som jag lägger till, men jag håller mig fast vid den, att det är globalism. För globalismen, det är den som vill sudda ut gränser och som upphöjer människan, det är människodyrkan. Och det är ju också det som öppnar upp för islamismen faktiskt idag. Och det har att göra med grön, som ordet är på grekiska, kloros, samma som klorofyll. Det har med moderjord att göra, det har med det globala att göra och allt detta i den nya världsordningen. Jag tror att de 144 000 representerar både frälsta judar och hedna kristna, och jag kommer att då förklara varför, att det inte bara är judar. Men jag läser ganska snabbt här från Uppenbarelseboken 7. Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn. Och här är också ett exempel, kan jag bara inom parentes tillägga. Bibeln säger inte att jorden är fyrkantig, att den har fyra hörn. Men det är ett uttryckssätt. Det står om jordens rund, till exempel i Jesaja. Gud vet vad han har skapat. Men Uppenbarelseboken är full av symbolik och bildspråk som måste tolkas utifrån övriga bibelordet, alla bibelböckerna, där det förklaras på olika sätt. Änglarna, de fyra änglarna, håller tillbaka jordens fyra vindar. Och här är ordet för vind, anemos, som betyder en våldsam vind. Så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller över havet eller mot något träd. Här kan man ju då tänka sig att det är den falska freden här. Det är samma som det står om i Sakaria 1. Där det står att de här har farit omkring på jorden. De får bara göra det Gud tillåter. Det är väldigt viktigt. Men då säger de, vi har farit runt på jorden, omkring på hela jorden. Och hela jorden är lugn och stilla. Så det tyder på den här falska freden som också Paulus tar upp. När folk säger fred och trygghet eller fred och ingen fara, då drabbar hastigt undergång. Och jag såg också en annan ängel med den levande gudens sigill stiga upp från öster. Han ropade med hög röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet. Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har satt sigill på Guds tjänare på deras pannor. Och jag hörde antalet av dem som var försedda med sigill, 144 000 ur Israels alla stammar. Och här ser vi, ja, Janne var inne på tidigare här med Hesekiel 9. Det är alltså förebilden, att de är märkta med tecken. Tecken på hebreiska åt, det var ju då. Det är de hebreiska bokstäverna som betyder offer, spik och kors, just det. Av Judas stam 12 000 försedda med sigill, av Rubens stam, och så räknas det upp 12 stammar. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och palmbladen, det är ju segertecknet det. Det symboliserar seger. Och de ropade med hög röst, frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Så går vi till vers 13. En av de äldste frågade mig, dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de? Och varifrån har de kommit? Jag svarade, min herre, du vet det. Då sa han till mig, dessa är de som kommer ur, eller igenom, den stora nöden, eller vedermödan, som det här ordet betyder. Och de har tvättat sina kläder och gjort den vita i lammets blod. Det här är alltså efter vedermödan, den sista stora vedermödan. Så går vi till Uppenbarelseboken 14. Och jag såg och se lammet stod på Sions berg och med lammet 144 000 som hade hans namn och hans faders namn skrivna på sina pannor. Och från himlen hörde jag en röst som bruset av stora vatten och dånet av en stark åska. Och det ljud jag hörde var som när harpospelare spelar på sina harpor. De sjöng en ny sång inför tronen, inför de fyra väsen och det äldste. Och ingen kunde lära sig den sången utom de 144 000, de som är friköpta från jorden. De här 144 000, de står på Sions berg, står det, med lammet. På ett sätt, andligt sett, som vi ser i Hebreerbrevet 12 och vers 22, så står det, ni har kommit till Sions berg. Det handlar om nya förbundet. Ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem. Så det här är alltså för betydelsen är förknippat med att komma in i Guds rike, in i det nya förbundet. Sions berg, det förstår vi, det är en bild på klippan, en bild på att tillhöra Jesus, att vara i Faderns vilja i Kristus. Och som det stod, ur den stora nöden eller vedermödan, man har kommit igenom den och kommit ut ur den. De har alltså gått igenom vedermödan. Det finns ett bibelord som ofta citeras som ett stöd för att vi inte ska gå igenom vedermödan. Där det står att Gud har inte bestämt oss till att drabba av vrede eller vredesdomen. Men det ordet är inte vedermödan. Det handlar om Guds vrede, ett helt annat ord. Orge på grekiska. Det handlar om den slutliga eviga domen över den som förkastar Jesu frälsning. Så ett helt annat ord. Den drabbar inte oss någonsin när vi är i Kristus och tror på honom. Men vedermödan, den får vi gå igenom. Nu tror jag att den här, det finns en gammal tolkning att detta handlar om skaran, alltså att det är den sista nöd, men det är också den nöd som det här jordelivet beskriver genom alla tider. Många vedermöder. Det finns många idag som går igenom vedermöder, så att säga, i olika länder. Men den når sin kulmen i den sista stora vedermödan. Och det tror jag på den tolkningen att det stämmer. Och att detta är en bild på alla frälsta. Men Gud handlar med Israel. Och därför står det Israels stammar här. Och kallelsen till Guds utvalda folk, den står ju fast. 12, det är förbundstalet. 12 gånger 12. Det är både gamla och nya förbundet. Alla som är troende, alla som räknas som rättfärdiga, förklarade rättfärdiga. Och tusende brukar symbolisera evigheten. Så att man kan säga att detta är 144 000. Det står för Guds eviga förbund, kan man säga. Alla som är i det förbundet. Det påminner också om det allra heligaste i templet och det nya Jerusalem. Den nya Jerusalem beskrivs som 12 000 stadier och muren och 144 alnar, och det återkommer de här talen. Men så står det då om den levande Gudens sigill. Och när jag har studerat det här så vill jag säga att det finns tre funktioner som sigillet har. Och det är tillhörighet, beskydd och äkthet. Tillhörighet. Och det ser vi i Uppenbarelseboken 13. Detta att det blir mer och mer ett val alla människor måste göra. Det har ju alltid varit så. Men här beskrivs den yttersta tiden särskilt. Att ha Guds sigill, tillhöra honom, eller att ha märket som är det antikristliga världsväldet, världsriket. På pannan, ja, det handlar ju om tankelivet. Det är också där det börjar. Beskydd. Det är ju ett beskydd mot villfarelse och villfarelsens makt Som jag tror att den här gräshoppsvärmen i Uppenbarelseboken 9 framförallt betyder. Det finns på hemsidan, jag har gjort en undervisning just om det här med det jag har studerat väldigt noga i grundtexten. Gräshoppsvärmen och jämfört med Joels armé i Joels bok. Och det står där i Uppenbarelseboken 9 att de får inte skada något grönt. Och vad är det gröna? Jo, det kan vi ju läsa om i Jeremia 17. Den som förtröstar på Herren är som ett grönt träd. Alltid grönskande. Oavsett omständigheter. Den som förtröstar på Herren är beskyddad alltså. Vi läste att ängeln stiger upp från öster. I öster stiger solen upp, sjunger man i en gammal sang. Varför står det att den stiger upp mot öster? Jo, därför att i Malaki, profeten Malaki, kapitel 4, profeterar om rättfärdighetens sol som går upp med läkedom under sina vingar. Rättfärdighetens sol är ju Jesus som stiger upp i öster. Det är alltså en befallning till ängeln direkt ifrån honom som är rättfärdighetens sol. Och när hans ljus får komma in i våra hjärtan, då kommer han med läkedom till oss där synden har trasat sönder och sargat och sårat oss. Sån är Jesus. När man går tillbaka till gamla testamentet och ökenvandringen, så hade ju de judiska de här 12 stammarna en viss uppställning utanför uppenbarelsetältet, utanför tabernaklet. Och mot öster, det var öppningen till uppenbarelsetältet. Där stod Judas stam. Och Judas stam nämns först här bland de 12 stammarna. Och då vet vi också vem som kommer från Judas stam, så det pekar en gång på Jesus. Av Davids släkt och från Judas stam. Sigill. Sigillet är ett förbundstecken. Och sigillet är ju den heliga ande. Det står klart och tydligt. Men det finns två olika ord för sigill. Det ena är epagelia. Det står i Efesierbrevet 1:13. Och det betyder garanti och löfte. Och där står det tydligt och klart den helige ande som ett sigill. Att vi har fått som troende. Och i nästa vers så står det att den helige ande är en handpenning på vårt arv. Arabon, som betyder också, kan översättas eller beskrivs som en förlovningsring. För det bröllopet som kommer mellan Guds folk som är bruden och brudgummen Jesus Messias. Men så finns det här andra ordet, och det är det som står här i Uppenbarelseboken. Sfragis. Jag vet inte hur det uttalas, men det står så på grekiskan. Det betyder skydd mot förskingring och ett tecken på äkthet. Det beskrivs som när ädelstenar är prövade och visar sig vara äkta. De stämplas med ett sigill. Med tecken, med ett märke, eller hur? Äkthet. Och det som är äkta, det är ju vad Gud får göra i våra liv. Och därför kan vi också frimodigt be för de vi vet som är bönebarn eller som en gång har varit med på vägen, som har vikit av. Eller när någon vi ser eller förstår, han eller hon har gått vilse, har gått fel, har liksom kommit av på avvägar. Herre, bevara det du har gjort i dem. För någonting kan Gud tala som väcker, som berör det där. Jag vet det själv, för jag har levt precis som den förlorade sonen. Och det fanns stunder när det var sånt som väckte det där som fanns där inne. För jag räknade mig, alltså jag trodde ju, jag visste ju sanningen. Fast jag var helt på andra vägar än Guds väg. Men så kan Gud också påminna, beröra och bevara det som är äkta. Så länge det finns en chans att människan vill vända om eller kommer att vända om till honom. De 144 000 här som märks med sigill, som jag sa, 144 000 är enbart en symbolisk summa som beskriver då förbunden, de troende. Men jag tror att det här som Johannes beskriver, att han ser den här skaran som på ett sätt är alla frälsta. På ett speciellt sätt är de som är med om den allra sista, yttersta tiden, ändens tid. Men så är det som att synen vidgas. Och så ser han därefter En stor skara som ingen kan räkna av alla folkslag, stammar och språk. Och det handlar om att vi är inympade. Och jag tror också att Gud på ett särskilt sätt vill påminna oss om detta från, ja, från, inte från första Mosebok, men genom hela Bibeln, sen förbundet med Abraham, påminna oss om vi är inympade i detta. Vi är inympade i Guds Israel. Och löftena till Israel står kvar. Det är som Paulus skriver i Efesierbrevet 3, att vi är medarvingar. Vi tillhör samma kropp. Det gäller samma löften, det är viktigt det, inför Jesu återkomst. Och han kallar detta Kristi hemlighet. Den innebär, säger han, Kristi hemlighet. Att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra, så judarnas, medarvingar. Och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löften. Och det som man också tar upp i Romarbrevet 11. Vi är inympade. Så kan vi jämföra det här med det nya Jerusalem. Från Uppenbarelseboken 21. Och där i vers 11 står det att dess strålgrans var som den dyrbaraste ädelsten. Staden i vers 12. Staden hade en stor och hög mur med 12 portar och över portarna 12 änglar och namn inskrivna. Namnen på Israels barns 12 stammar. Där har vi igen en påminnelse om gamla förbundet. I vers 14. Stadsmuren hade 12 grundstenar och på dem stod 12 namn, namnet på lammets 12 apostlar. Här har vi nya förbundet. Så vi har de som räknas som rättfärdiga, de troende som hade en tro lik Abraham i gamla förbundet och alla folk, alla frälsta i det nya förbundet där vi är inympade. För inte är det väl så att det nya Jerusalem, det himmelska, bara gäller judarna, de 12 stammarna. Nej, vi är ju inympade, vi är ju med där. Men ändå är det de 12 stammarna och de 12 apostlarnas namn som är inristade här. Och när jag säger judarna, då menar jag alla av folket som är från de 12 stammarna. För det är det begreppet vi använder idag. Oavsett om de bara skulle vara från judas stam. Vi använder ju det begreppet om Guds egendomsfolk, judarna i vår tid. Men jag vill ta med till en annan jämförelse som också visar på det här. Att det inte bara gäller Israel. Och att den här skaran är vi också är medräknade där. Och då går vi till överste prästen som medlaren i gamla förbundet. Prästtjänsten där får vi gå tillbaka till. Bröstskölden som han hade och bar på. Eller domskölden som den också kallas. Andra Mosebok 28 läser vi. Vers 4. Det ska göra dessa heliga kläder åt din bror Aron och hans söner för att Aron ska tjäna som präst åt mig. Och så går vi till vers 9. Du ska sedan ta 2 onyxstenar och på den gravera in namnen på Israels söner. 6 av namnen på den ena stenen och 6 övrigas namn på den andra. I födelsordning. Som när en juvelerare graverar sigill ska du rista in namnen på Israels söner på de båda stenarna och infatta dem i flätverk av guld. Du ska sätta de båda stenarna på efodens axelstycken. Stenar till åminnelse för Israels barn. Aron ska bära dessa stenar, dessa namn på sina axlar, inför Herrens ansikte till en påminnelse. Du ska göra en bröstsköld för domsutslag i konstvävnad på samma sätt som efoden av guld, av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat vitt, fint lingarn ska du göra den. Den ska vara fyrkantig. Här ser vi samma som det nya Jerusalem. Det nya Jerusalem har samma mått, höjd och bredd och längd. Och dubbelvikt, en halv arm lång och en halv arm bred. Du ska förse den med infattade stenar ordnade i 4 rader. Och så uppräknas olika ädelstenar här. Det ska vara infattade i flätverk av guld. Varje sten ska bära namnet på en av de 12 stammarna ingraverat på ett sigill. Och så går vi till vers 29. Aron ska bära namnen på Israels söner i domskölden på sitt hjärta när han går in i helgedomen till en ständig påminnelse över Herrens ansikte. I domskölden ska du lägga urim och tummim, eller orim och tumim som är uttalat på hebreiska, så att det ligger på Arons hjärta när han går in för Herren. Aron ska på detta sätt alltid bära Israels barns dom på sitt hjärta inför Herrens ansikte. Vi sjunger i en gammal sång. Bröstsköldens ädelstenar är nu Guds kärlekstolk. Känner ni igen den? Blodet till ett förenar nya förbundets folk. Dig och Guds lam sker ära att du vårt offer blev. Och med den stungna handen skuldbrevet sönderrev. Och utav oss ett evigt rike av präster gjort. Bland alla namn på jorden. Endast ditt namn är stort. En domssköld. Det handlar om Guds dom. Men nu har han sagt att i Jesus är vi frikända i domen. Därför att Jesus tog vårt straff och domen på sig själv för vår skull. Och därför står det i Hebreerbrevet 4:14. Då vi nu har en stor överste präst, Jesus Guds son som har stigit upp genom himlarna. Så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Och gör den överste präst här, när han bär det här på sitt hjärta, inför tronen, inför fadern. Jo, han ber. Det är en förbönstjänst. Och i Romarbrevet 8:34 så läser vi, vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber. För oss står det. Och vi vet i Johannes 17 att det som brukar kallas Jesu överste prästerliga förbön. Så säger han, han ber för sina lärjungar. Men inte bara för dem ber jag. Utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Vilka är det? Ja, det är alla dem. Och vi som sitter här, varenda en som tror på Jesus och tillhör honom. Finns med i den bönen. Och alla som kommer att bli frälsta. Som du ber för. Som jag ber för. Många av dem. Kanske alla. Jag vet inte. Det vet bara Gud. Guld. Det skulle de här ädelstenarna som här fick symbolisera stammarna. Skulle vara infattat i flätverk av guld. Står det. Och guld är ju det som är Guds verk. Det som är fullkomligt. Det som är gudomligt. Guds härlighet, det är att vara i Kristus, innefattat i detta guldflätverk, att vara i Kristus. Mörkblått, purpurrött, karmosinrött eller rosenrött. Det är gamla tolkningar som finns, som man menar, det mörkblå står för det himmelska, men också Jesus som profet, den store profeten, som Mose, ni vet, profeterar om. Purpurrött, ja, det är den konungsliga färgen. Jesus som kung, konung. Och det rosenröda eller karmosinröda, det står för offer eller blod. Och det är Jesus som är överste präst. Det här urim och tummim som han la i den här bröstsköljen hade att göra med att söka Guds vilja och Guds ledning. Och det är man inte alls säker på än idag exakt hur det fungerade. Men orden betyder ljus och eld och sanning eller fullkomning. Men det handlar om Guds ledning. Det här bar alltså överste prästen i gamla förbundet på sitt hjärta. Precis som Jesus bär oss, var och en, nära sitt hjärta, på sitt hjärta. Ädelstenar. Vad är det? Ja, det kommer ju väldigt enkla material. Jag är inte alls insatt i det, men det går ju att slå upp och läsa en del. Men man säger att det kommer av lera eller kol, sand, vatten. Enkelt material i jorden som bildas ofta genom värme och press och på olika sätt. Diamanter, rent kol och sen slipas. En bild på den lilla människan frälst av nåd. Det Jesus gör i våra liv. Det blir en ädelsten där får värde. Han ger oss sitt rätta värde. Ingen förtjänst, det är bara nåd. Vi läste också att bröstskölden satt fast på axlarna. Jesus bär oss både på sina axlar. Namnen var inristade här också på axlarna, lika som på hjärtat. Så är ditt namn inristat, och tänk på att det är inristat, det är inte lätt att ta bort. Och Jesus kommer inte att ta bort det om inte vi är orsakar till att medvetet lämna honom. Annars är det inristat för evigt där. Han bär oss på sina axlar. Han bär oss på sitt hjärta. Och Jesaja profeterade: till ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är underbar i råd, mäktig Gud, evig fader, frids första. Jesus har segrat och Gud är den som har makten. Jesus har fått all makt, står det. Himmel och på jord. Så vill jag gå över bara till Malaki också. Där det står också om Guds skatter eller ädelstenar. Hans juveler. Tänk om vi kunde liksom ta till oss det här. Hur han ser på oss. Hur Jesus ser på oss. Hur han beskriver oss här som ädelstenar. Dyrbara skatter. För det är vad ordet betyder. Här går Gud till rätta med Israel genom Malaki. Ni har talat hårda ord mot mig, herre, men ni säger: vad har vi talat mot dig? Ni har sagt: det är meningslöst att tjäna Gud. Vad vinner vi på att hålla hans bud och gå sörjande inför Herren Sebot? Ja, det låter väl nästan som framgångsteologer idag som inte har framgång, eller? Som vill ha en Gud som gör dem rika och välbärgade. Nej. Nu prisar vi de högmodiga lyckliga, de som handlar ogudaktigt eller laglöst, samma ord i Nya testamentet. De uppmuntras. De sätter Gud på prov och slipper ändå undan. Men då talade de som fruktar Herren med varandra. Och Herren gav akt och lyssnade. En minnesbok blev skriven inför honom för de som fruktar Herren och ärar hans namn. De ska vara mina, säger Herren Sebot. Min egendom, hebreiska segulja. På den dag då jag utför mitt verk. Det gäller också det vi läste om i Uppenbarelseboken. På Herrens dag. Jag ska visa medömkan med dem så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom. Då ska ni återse skillnaden mellan den rättfärdige och den ogudaktige, eller den rättfärdige och den laglöse. Mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom. Här har vi ordet segulja på hebreiska som betyder juveler eller en dyrbar skatt. Det är samma ord som finns i uttrycket Guds egendomsfolk. Guds dyrbara skatt. Det är så han ser på Israel. På folket som han utvalt, som han har kallat och där vi är inympade. Många har huggits bort därför att de har förkastat sin messias. Men Bibeln säger att i den yttersta tiden skall detta folk vända sig till honom, omvända sig, ta emot Jesus som Messias. Och det ska leda till uppståndelsen från de döda, vill säga Jesu återkomst. Guds fruktan, det är ju att vilja älska och lyda Gud. Och då får vi också be, när anden manar, att Gud får döma det i våra hjärtan som behöver dömas. Han är ju också domens Gud. Men det är inte dom till förkastelse för den troende. Det är en dom till rening, till befrielse. Det vet vi. När Gud utvalde Israel på det här speciella sättet, då är det, vet vi att det står tydligt och klart. Det är inte för att de är större, det är inte för att de är bättre. Det är inte för att de på något sätt förtjänar det. Det är bara Guds nåd. Det är bara Guds val. Han är Gud. Han har rätt att välja som han vill. Och det är precis likadant som med våran frälsning. Det är nåd. Det är inget vi förtjänar. Vi är inte bättre än någon annan människa. Det är bara nåd. Och så är det för alla som tar emot hans frälsning. Så jag vill säga så här. Om du ibland har känt dig ovärdig. Eller känner dig ovärdig att komma inför Guds tron. För jag tror vi alla kan göra det ibland. Att vi känner oss ovärdiga. Och man nästan känner, men kan jag komma så här frimodigt bara så där? Gud som är helig. Tänk då på hur han beskriver din ställning inför honom. Hur han vill att du ska vara där. Om du helhjärtat vill tillhöra Jesus och följer honom, då är det så han ser på dig. Han har renat dig från all synd. Han ser dig som en ädelsten, en dyrbar skatt, som han har köpt med sitt eget blod, som han bär på sitt hjärta, på sina axlar, en äkta ädelsten. Därför att du har ditt värde i honom, i Kristus. Och han ger dig ditt rätta värde. Du är märkt med Guds sigill. Och så tänk på att Guds fruktan, det är också att tro på det han säger. Och det här är vad han säger om oss. Om alla som tror. Så låt oss ta emot det i våra hjärtan. Och bevara det i våra hjärtan. Och fortsätta följa honom. Och stå för Jesus i den här tiden. För han ger oss kraft och nåd och heligande. Och allt det vi ber om, allt det vi behöver varje dag. Amen.